Det här är P1, Sveriges Radio.
Varför fick P1 Morgon kalla fötter inför en inbokad intervju med journalisten Lina Makboul?
Det är ju för löjligt alltså. Det är ju så låg nivå så att jag vet inte ens var jag ska börja liksom.
Megapaket eller artiklar till styckpris? Vad är den vinnande betalningsmodellen för mediehusen?
De flesta, de har kämpat att behålla sina betalande medlemmar. Det är liksom en flat kurva så att säga.
Och så går vi till botten med fryspizzans påstådda starka ställning i Västerbotten.
Nej, det blir väl lite gratis reklam.
Du lyssnar på Medierna i P1. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till veckans avsnitt av Medierna. Nyligen kom den uppmärksammade boken Revolutionens första offer ut av journalisten Lina Makboul. Boken handlar om efterspelet till en av de senaste årens mest uppmärksammade publiceringar. Uppdrag granskningsreportage om mediernas MeToo-bevakning. Boken går bakom kulisserna och är i mångt och mycket en uppgörelse med mediebranschen. Men det här reportaget kommer inte handla om Lina Makbuls bok. Det här reportaget handlar om en inställd intervju.
Jag fick från mitt förlag Mondial höra att P1 Morgon var väldigt intresserade av att intervjua mig om boken.
Det här är Lina Makboul, tidigare reporter på Uppdrag granskning.
Jag lämnade Uppdrag granskning förra året och jobbar idag med ett annat program på SVT samhällsavdelning i Göteborg. Intervjun skulle handla om varför jag hade skrivit boken och vad jag ville säga med den och hur det har varit att skriva den och sådär.
Men kvällen innan hon skulle vara med blev hon uppringd och meddelad att hennes medverkan blivit inställd.
På grund av Barbro Westerholms död så var de tvungna att avboka mig, att det fick inte plats i programmet.
Och det handlar om riksdagsledamoten liberalen Barbro Westerholm som avled igår efter en tids sjukdom. 89 år blev hon.
Men i veckan har vi på medierna fått uppgifter om att intervjun avbokades av en helt annan anledning. Enligt flera av varandra oberoende källor var anledningen till att intervjun bokades av innehållet i Lina Makbuls bok och omständigheter kring en konflikt med Ekot som hon skriver om i boken och som uppstod i kölvattnet av Uppdrag granskningspublicering.
Jag tänker att det låter ju jättemärkligt. Jag tänkte ju själv detta då när jag avbokades, men tänkte att nej. Så kan det inte vara. Du liksom, jag sa till mig själv att du bara är paranoid. Men det här låter ju, det låter ju supermärkligt bara.
Vad tänker du om det där rent principiellt då?
Ja, alltså, jag tycker att det är otroligt märkligt. Men att det också säger någonting om Ekot och P1 Morgon. För att... Det hade ju kunnat bli ett otroligt intressant samtal om deras agerande som jag tar upp i boken. Det hade ju kunnat bli någonting bra av att diskutera hur jag ser på det och hur de ser på det kanske. Men att man nu bara inleder någon slags bojkott av mig och boken, det är ju för löjligt alltså. Det är ju så låg nivå så att jag vet inte ens var jag ska börja liksom.
Nej, men det här var en inbokad intervju med henne, en bok som en liveintervju, en bok som också skapar en del utmaningar när det gäller att göra en liveintervju. Det fanns en del kritik framförd i boken.
Claes Wolfvatz är ansvarig utgivare på Ekot.
Mot namngivna personer, och det var man tvungen att hantera eftersom författaren skulle vara med själv i studion. Och det fanns också kritik mot en av våra egna reportrar. Och utifrån den kunskap vi har om vad som har som förevarit mellan vår reporter och författaren Linda McBool, så delar vi inte fullständigt den bild som ges i boken. Och vår bedömning var då att det inte hade gått att hantera på ett bra sätt i en livesändningsintervju. Och därför bokade vi av.
Skulle du kunna vara lite mer konkret? Vad var det i de där situationerna? Vilken bild är det ni inte delar, så att säga, som gjorde det där problematiskt?
Nej, jag tänker inte gå in i några detaljer. Det finns inget direkt allmän intresse kring det. Jag kan bara konstatera att vi bedömde det som svårt att hantera det faktum att vi inte fullständigt delar den bild som boken ger utifrån den kunskap vi har. Att hantera det faktumet i en livesändning intervju.
Skulle intervjun handla om just det?
Intervjun skulle ju handla om boken.
För att förstå lite mer av vad det här handlar om måste vi tillbaka till efterspelet av Uppdrag gransknings MeToo-reportage.
På eftermiddagen den 16 oktober 2017 skriver Cissi Wallin ett inlägg på Instagram.
Den mäktige mediemannen... Det här reportaget var ju mycket uppmärksammat redan innan det publicerades, så i samband med att Uppdrag granskning släppte programmet hade just P1 Morgon ett inslag då grävreporter Daniel Öhman, som sett programmet, var med och kommenterade.
Jag skulle inte säga att det var ett färdigt Uppdrag granskning egentligen. Jag skulle se det som ett researchuppslag. Här har vi en del oklarheter i rapporteringen. Det här borde vi gå till botten med. Och där tycker jag inte att man når ända fram. Jag kan väl dela upp det här i två delar.
I sin bok beskriver Lina McBool den här kommentaren som en recension. Och den väcker minst sagt ont blod hos henne. Det blir också starten till en serie händelser som slutar med att Lina McBool konfronterar reporten. Hon beskriver i boken hur hon går fram till honom på en fest och upprepade gånger kallar honom för könsord. I boken beskrivs också hur de inblandade i efterhand har olika bilder av vad som sagts. Lina McBool skriver att hon, efter den här festen, blir inkallad till sin chef då reporten upplevt sig hotad. En bild hon inte delar. Lina McBool igen.
Jag blev inkallad på ett möte och där redogör jag för exakt vad jag har sagt. Och i detta möte framkommer att Ekot menar att jag ska ha hotat grävreporten. Och det är ju bara löjligt och absurt. För att då säger jag till mina chefer, om Ekot menar allvar med att jag har hotat grävreporten, då får de göra en polisanmälan. Det gör de ju inte.
Daniel Öhman är som sagt reporten på Ekot.
Hon sa ju värre saker då som inte är med i boken. Och det var därför min chef hörde av sig till hennes chef. Exakt vad hon sa, det tar jag. Om jag känner att jag behöver prata om det, då får jag ta det med henne privat. Det är ingenting som jag vill ta i offentlighet. Och för mig är det här någonting som är utagerat för många år sedan. Alltså jag har ingen konflikt med Lina McBool, har aldrig haft det. Jag har ju läst boken och det verkar ju som att hon har en konflikt med mig. Men jag har ingen konflikt med henne.
Och vad gäller själva inbokningen och avbokningen av intervjun säger han att han inte kände till den.
Jag visste vare sig att hon var inbokad eller att hon var avbokad innan hon var det, så att säga.
Enligt våra uppgifter hade redaktionen förberett intervjun med Lina McBool 2 dagar före den skulle göras och dagen innan. Först på kvällen, dagen innan intervjun, kom tydligt besked från ansvarig utgivare Claes Wolfwatz att den skulle avbokas.
Är det en rimlig hållning, så att säga, att avboka en intervju på Ekot för att personen man ska intervjua har en konflikt med en medarbetare på Ekot?
Vi avbokade inte intervjun för att det fanns en konflikt med en medarbetare på Ekot. Utan som jag sa, så var det utifrån den kunskap vi har om det som har varit och hänt mellan de här två personerna. Så delar vi inte fullständigt en bild som ges i boken. Och det faktumet hade varit komplicerat och svårt att hantera i en livesändningsintervju.
Men frågan är om Ekot till 100% kan dela alla bilder deras intervjupersoner ger.
Var det så här att just det där sakförhållandet där det handlar om en konflikt där ni inte delar bilden, var det liksom en fråga om att det kastade skugga över hela bokens innehåll?
Alltså jag kan ju inte diskutera boken som sådan, utan det vi förhöll oss till, det vi var ju det vi kände till. Och det var ju de situationer som handlade om författaren och vår reporter. Och utifrån den kunskap vi hade om det, så som jag sa, vi delar inte helt och hållet den bild som ges i boken. Och det var ett faktum som vi såg hade varit svårt att hantera i en livesändning.
Men varför det då?
Ja, potentiellt fanns det ju en situation att vår programledare hade liksom hamnat i en diskussion med en inbjuden gäst om det hon beskriver i sin bok. Det hade blivit en ytterst rörig intervjusituation, fanns det risk för, som hade saknat allmän intresse och varit jättesvår för publiken att förstå. Och det är ju för publiken vi gör programmet.
Kan du förstå att det lite utifrån ser ut som att här är liksom en författare som har en konflikt med en person på redaktionen? Att det blir för komplicerat för Ekot att hantera och därför ställer man in?
Jag kan inte liksom resonera hur andra ser det utifrån. Jag kan ju bara berätta hur vi resonerade som publicistiska chefer kring den här intervjun.
Sist här hörde vi Claes Wolff-Watz, ansvarig utgivare på Ekot. Och reporter var Erik Petersson. Och nu ska vi dyka ner i flödet och plocka upp några korta medienyheter från den gångna veckan.
Den amerikanska Wall Street Journal-reporten Evan Gershkovich, som greps i Ryssland för 2 veckor sedan, är fortfarande frihetsberövad. Nu rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg att det kan ha varit Putin som gav klartecken till gripandet. Gershkovich greps av rysk polis i staden Jekaterinburg, och anledningen ska vara att han misstänks för spioneri genom att ha försökt komma över hemliga dokument om den ryska militären. Hans arbetsplats, Wall Street Journal, har avvisat alla anklagelser. Det amerikanska radiobolaget NPR lämnar Twitter. Det är ett beslut som de fattat efter att Twitter markerat NPRs konto som finansierat av regeringen, vilket inte stämmer. NPR är ett public service-bolag som får sina intäkter via donationer. Och så är det dags för nästa mediebolag att uppmana sina anställda att avinstallera TikTok. Den här gången är det norska public service-bolaget NRK, skriver TT. I ett internt meddelande till alla anställda skriver bolaget att de ser för stora säkerhetsrisker med att låta anställda ha TikTok på enheter som är kopplade till NRKs system. ByteDance, som äger TikTok, förnekar att de använder appen för övervakning.
De senaste åren har prenumerationer blivit en allt viktigare del av mediehusens ekonomiska kalkyl. Hos mediehusen finns det nu 2 rörelser som går åt rakt olika håll. Hos jättarna försöker man locka prenumeranter med stora paket där man får ta del av allt de har att erbjuda till ett fast pris. Som en plusmeny med extra allt. De mindre aktörerna däremot försöker istället sälja artiklar styckvis för att fånga upp de som inte vill binda upp sig. Vår reporter Lukas De Vivo har dykt ner i prenumerationsvärlden där många frågetecken om framtiden för tidningarna finns.
De som är mest benägna att skaffa sig en prenumeration, de har redan tecknat en prenumeration. Så att nu gäller det att locka de som kanske inte var lika intresserade från början eller kanske har fått sina nyheter från annat håll.
Det här är Tobias Lindberg. Han är forskare vid Göteborgs universitets avdelning för mediestudier, Nordicom. Och han har tidigare jobbat på branschorganisationen Tidningsutgivarna. Han är expert på mediers ekonomi. Och enligt honom har verkligheten för tidningarna förändrats kraftigt.
Tidigare var ju den huvudsakliga intäktskällan annonserna. Det kunde stå för 70-80% av en vanlig dagstidningsintäkter. Idag är det en betydligt mindre del. Det kan vara så att man har kanske 70-80% av intäkterna från sina läsare.
Och precis när jakten på nya intäkter sker nu ute på mediehusen. Har som 2 största, Bonnier och Schibsted, har man nyligen valt att satsa på att baka ihop stora delar av sina tidningar i en form av plusmenyprenumerationer där man för ett pris får tillgång till många sajter.
att jag tror att det här är ett naturligt steg i hur man som konsument vill kunna bli erbjuden produkter i sin helhet. Alexander Lidecker, Chief Commercial Officer på Bonnier News. Att man kan välja och lägga till kanske till en befintlig prenumeration och så vidare.
Ja, hos Bonnier kan kunderna sedan ungefär 2 månader tillbaka få en prenumeration på DN, Expressen och alla koncernens 40 lokaltidningar. I Schibsteds paket får prenumeranten istället Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Omni och Podmi, som alla ägs av den norska koncernen. Enligt Alexander Lydeker finns det 2 mål med det nya erbjudandet. Dels att få de som redan prenumererar på en tidning att läsa mer och på så sätt bli trognare som kunder. Dels att locka personer som inte har en prenumeration att ta steget över till att börja betala.
Och då tänker vi att om vi slår ihop våra produkter till ett förmånligt pris så kommer vi sannolikt trigga rätt mycket nya målgrupper, men också få upp användandet av befintliga prenumeranter som också börjar konsumera mer av vårt innehåll.
Även om det bara gått runt 2 månader sedan erbjudandet rullades ut finns det vissa trender hos kunderna som går att se redan nu.
Om man har en lokaltidning så uppgraderar man hellre till Dagens Nyheter och Expressen i samband med det här plus allt. Så att våra lokala tidningar borgar för störst andel av det här paketerbjudandet. Det är ju tecken på att man faktiskt vill konsumera mer av vårt innehåll. Om man till exempel läser i van att läsa sin lokaltidning på en ort så vill man ta del av mer innehåll.
Enligt Tobias Lindberg är jättarnas försök med megapaket en del av en större trend.
Vi kan titta på Norge till exempel, där den stora lokaltidningskoncernen A-Media för ett par år sedan lanserade också ett liknande som det som Bonnier har. Att om man prenumererar på en tidning så får du tillgång till stort innehåll från andra lokaltidningar. Vi kan även titta på New York Times i USA där man har adderat olika tilläggsprodukter som vad det gäller recept, korsord och sport.
Samtidigt som jättarna nu alltså försöker locka fler kunder genom att erbjuda allt större prenumerationspaket går flera mindre aktörer åt motsatt håll och försöker sälja artiklar styckvis.
Vi tänkte att det kommer att liksom nå en peak subscription inom digitalt innehåll.
Det här är Carl Rosander. Han är grundare av ett bolag som heter Sesame och som säljer en teknisk lösning för försäljning av enstaka artiklar till tidningar. Han menar att vi nu kommit till en punkt där vi har nått ett maxantal nya prenumeranter. Vad han kallar för peak subscription.
Det finns så många olika typer så att de flesta kanske inte har råd att ha så många. Och där tänkte vi att det måste finnas ett alternativ då till det här.
Sesames system används idag bland andra Focus, Breakit, Kvartal och Nyheter 24. Och det finns också andra bolag som erbjuder liknande upplägg som Sesame. Bland annat så har finansnyhetssajten Realtid en lösning där man kan köpa en artikel via Swish. Men det här är inte första försöket som görs med att sälja enstaka artiklar, utan idén har funnits länge. Det senaste stora försöket gjordes 2014 av ett holländskt bolag, men de övergav modellen redan efter några år.
Vad talar för att det ska gå den här gången att lansera styckköp av artiklar?
Vid den tiden så var inte de flesta publicisterna redo, för att de kämpade så mycket med att hitta sin modell. Och nu är de flesta, de har kämpat att behålla sina betalande medlemmar. Det är liksom en flat kurva så att säga. Ja, men jag tror att tajmingen är mycket, mycket bättre nu än vad den var 2014. Eller rättare sagt, jag tror inte bara att den är bättre, jag tror att den är riktigt, riktigt bra. För det ser jag när jag pratar med mina partners.
På Bonnier News tror dock Alexander Lydeker inte att vi har nått en topp för prenumerationer.
Nej. Absolut inte, utan snarare tvärtom.
Han menar att man måste skilja på prenumerationer hos exempelvis streamingbolag och hos dagstidningar. Och att tidningars innehåll sätter dem i en bättre sits än streamingbolagen. När tiderna nu blir sämre och folk måste prioritera bland sina utgifter så är det främst streamingtjänsterna som försvinner, tror han.
Man behöver ha koll på räntor, inflation, matpriser, hur kriget i Ukraina går. Alla sådana här komponenter som våra produkter är fyllda av dagligen, så tror jag nog att vi ligger förhoppningsvis högre upp i värdekedjan än kanske Netflix eller Disney Plus. Så att jag tror inte att vi har nått någon typ av digital prenumerationspeak inom journalistiken.
Tillbaka till Sesame och styckköp av artiklar. Det är rätt dyrt att köpa en artikel styckvis. Priserna varierar mellan 10 och uppåt 40 kronor. Men i den data som Sesame har verkar inte priset spela så stor roll för den som slår till, säger Carl Rosander.
Vi låter ju då tidningar som Fokus eller Breaket eller Kvartal och så vidare att de får sätta sina egna priser. Vi ger dem också rekommendationer utefter den datainsamlingen som vi gör, så kan vi ge dem rekommendationer att den här artikeln kanske bara ska kosta till exempel 10 kronor. Och är det en nyhetsvärde eller ett stort gräv så att säga och som är ett stort läsvärde, så sätter de ofta ett högre pris på det.
Tillbaka till Tobias Lindberg, forskaren på Nordicom. Oavsett om antalet prenumerationer nu har nått sin topp eller inte, menar han att det finns fördelar med styckköp av artiklar, både för konsumenter och för mediehusen.
Och det kan också leda till att du lockar in fler. Ja, men vänta nu, det här är ju värt att betala för. Det här är bra grejer. Det krävs en ganska lång tid, alltså att man använder och testar innan man är beredd att teckna en prenumeration. Eller så kan du teckna en prenumeration snabbt, men du kanske använder en kort tid, hoppar av ett tag, tecknar den igen, hoppar av, tecknar igen och sådär. Det är inget ovanligt mönster om vi tittar på digitala nyhetskonsumenter.
Men han tror att det sätt som svenskarna historiskt har betalat för tidningar talar emot styckköpen.
I grunden så är Sverige en prenumerationsmarknad och har alltid varit. Vi kan gå tillbaka, ärligt talat, tillbaka till 1600-talet, så var Sverige en prenumerationsmarknad och vi har fortsatt att vara det ända fram till idag. Vi kan jämföra oss med Danmark eller Italien, Storbritannien, som inte alls är liksom så prenumerationsbenägna som vi är i Sverige. Och det har gjort att det finns en förförståelse för att man betalar för sin journalistik och att man får den levererad.
Reporter här var Lukas Devivo. Och nu ska vi till Västerbottens stormarknader och dyka ner i frysdisken bland färdigrätter. För i påskhelgen kunde man läsa i tidningen Norran att Skellefteåborna är de som äter flest fryspizzor i hela Sverige. Artikeln var en omarbetad version av en text som publicerats i Västerbottens-Kuriren en vecka tidigare. Men där var vinkeln att Umeåborna är de som äter näst flest fryspizzor i hela Sverige. Och fryspizzasiffrorna blev också en riksnyhet i veckan när Aftonbladet plockade upp dem. Men hur står det egentligen till med fryspizzans påstådda starka ställning i Västerbotten? Hur tillförlitlig är statistiken när siffrorna kommer från ett pressmeddelande från Coop? Kan man verkligen slå fast att Skellefteåborna, tätt följt av Umeåborna, är de som äter flest fryspizzor i hela landet utifrån endast en livsmedelskedjas statistik?
Nej, det kan man ju inte. Man kan ju bara slå fast det vad gäller Coops butiker.
Det här är Patrik Kreiner, nyhetschef på Västerbottens Kuriren, VK.
Hade det till exempel varit både statistik från både Coop och Ica, då hade man nog kunnat ha fog för det. För då hade man ju haft 70% av marknadsandelarna i Sverige. Men inte bara på Coop, nej.
Skellefteå och Umeå leder fryspizzaligan. Ja, det är rubriken på ett pressmeddelande som Coop skickade ut för några veckor sedan i samband med att de lanserade nya smaker på fryspizza från sitt egna varumärke. Pressmeddelandet plockades upp av Västerbottens-Kuriren som publicerade det i princip i sin helhet och oförändrat. I artikeln går att läsa att just pizzorna från Coops egna sortiment är extra populära och att många kunder tycker att fryspizzorna smakar bättre än hämtpizza. Rubriken till VK-artikeln lyder: "Här äts det mest fryspizza i hela landet." Citat: "Det gäller att vi hinner fylla på." Men efter att jag ringt till Västerbottens-Kuriren och ställt frågor så ändras rubriken.
Vi har uppdaterat den, för det hade de väl inte riktigt fog för.
Det här pressmeddelandet verkar ju vara någon slags reklam för en lansering av Coops egna fryspizzor. Vad tänker du om det? Att det också fanns något mer bakom de där lite skojiga och lokala siffrorna?
Nej, det blir väl lite gratis reklam, det kan jag väl hålla med om. Vi ibland kan det bli så, men det är ju någonting vi försöker att inte ha, utan vi försöker att inte låta oss färgas så mycket av deras språk, utan använda vårt eget språk mer nyktert, neutralt.
Vi lämnar Umeå och förflyttar oss 13 mil norrut till Västerbottens andra stad, men till Fryspizzaligans etta, Skellefteå. Ja, var femte minut året om säljs en fryspizza här, enligt Coops egna siffror. I veckan publicerade tidningen Norran en aningens omarbetad version av VKs artikel. Länstidningarna har nämligen ett utbyte där de kan publicera varandras texter.
Så, hör du mig nu?
Jag hör dig nu, och du hör mig?
Jag hör dig.
Jag ringer upp Kristoffer Ålund, nyhetschef på Norran, och förklarar mitt ärende.
Jag förstår vilken typ av inslag jag har hört om.
Nej, men absolut. Det här inslaget är inte mediernas nyhetstopp den här veckan, nej. Men icke desto mindre viktigt att ställa frågan: varför publicerade Norran en artikel från VK som är ett pressmeddelande som i princip är ren reklam för en livsmedelskedja?
Alltså, vi tog ju artikeln, men den är ju kraftigt bearbetad. Vi har tagit bort de mest säljande citaten. Om att, jag tror vi tar bort någonting om att den var prisvärd och god och ren hämtpizza och lite sånt där. Vi har även kraftigt beskurit, eller en bild valde vi bort helt och en annan beskav vi så man inte ser själva fryspizzan, så att den inte skulle framstå så himla reklamig. Och så har vi även valt att bildsätta den med en egen tagen bild.
Hur förhåller ni er till pressmeddelanden?
Generellt sett så är vi ju väldigt restriktiva. Det är ju problematiskt, och det är stor risk att det blir otillbörligt gynnande. Det finns alltid en risk att det kan bli reklam och missvisande för läsarna. Och i värsta fall så kan det också bli fel om man bara tror på det som de skickar ut. Där är vi snarare ett undantag än så vi brukar jobba.
Skellefteå ska ju bli centrat för Sveriges batteritillverkning nu när Northvolt bygger en gigantisk fabrik på Bergsbyns industriområde strax öster om stan. Och det här, det är förklaringen till varför så många fryspizzor säljs i just Skellefteå. I alla fall enligt artikeln i Norran, som i puffrubriken kallar det för en Northvolt-effekt.
Ja, alltså det som har hänt sen vi har fått den här megafabriken är ju att det har poppat upp nya maträtter på menyer. Det har kommit hit nya restauranger. Och under förra veckan så hade vi ett par artiklar om hur matkulturen i Skellefteå har förändrats i och med batterifabrikens framfart. Och då valde vi att återpublicera den här artikeln hos oss för den kändes relevant. Den ursprungliga tanken var väl att det här skulle vara en liten rolig kompletterande artikel om att vi även nu äter mest fryspizza, med tanke på alla byggarbetare som kanske har små bostäder och begränsade möjligheter att laga mat.
Vad tror du själv då? Är ni Skellefteåbor de som äter flest fryspizzor i Sverige?
Jag tror stenhårt på det faktiskt, i och med att vi vet ju att vi har hundratals, om inte mer, byggarbetare som bor här i stan just nu och har begränsad tillgång till matlagen. Så om vi ringde runt till fler butiker, vilket vi kanske skulle ha gjort i det här fallet, så känner jag mig ganska säker på att vi skulle få en liknande bild.
Och det var allt från medierna den här veckan. Fredrik Nilsson skötte ljudet. Erik Petersson var producent för programmet. Och jag heter Martina Pierrot. Vi gillar när du som lyssnar tipsar oss om sånt som vi borde kika närmare på. Så mejla oss på medierna@sverigesradio.se. Vi hörs igen om en vecka. Ha det fint så länge.
Medierna producerades av GD Stacksnack Media AB för Sveriges Radio.